Så roligt att få vara här igen hos er och dela en lördagskväll med er. Det har jag glatt mig åt. För er som inte känner mig så heter jag Daniel Ringdahl och arbetar till vardag som missionsledare för ELM. Jag vill börja med att uttrycka mitt deltagande i sorgen. Jag förstår att det är ett tomrum ibland er. Men jag har också förstått att ni hade en fin dag igår. Jag ska predika över en text från andra kungaboken och jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig i texten i predikan mer än temat, men temat har sina tydliga kopplingar till texten. Så jag börjar med att läsa texten och jag kommer läsa andra kungaboken kapitel 5 och så läser jag verserna 1-19 så får vi med hela sammanhanget och hela berättelsen. I Jesu namn. Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd eftersom det var genom honom som herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru och en dag sa hon till sin matmor: om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit, sa arameerkungen. Jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naaman gav sig iväg och tog med 10 talenter silver och 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel och där stod: med detta brev sände jag min tjänare Naaman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade: är jag då en gud med makt över liv och död eftersom han skickar till mig en spetälsk och begär att jag ska bota honom? Ni märker hur han söker sak med mig. Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder och han sände då bud och frågade kungen: varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden. Så ska din hud läkas och du blir renad. Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sa: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naaman for då ner och doppade sig 7 gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och han blev som ett barns och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel. Jag ber dig, ta emot en gåva av din tjänare. Men Elisha svarade: så sant Herren lever, han som jag tjänar, det kan jag inte göra. Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva. Då sa Naaman: låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren. Men en sak må Herren förlåta mig. Om jag går vid min herre konungens sida när han ska tillbe i Rimmons tempel och jag faller ner och tillber där i Rimmons tempel tillsammans med honom, då må Herren förlåta mig detta. Och Elisha tog farväl av honom. Låt oss be. Käre gode Herre Jesus, tack för att vi får lov att ha ditt ord ibland oss. Tack för att du talar till oss i det. Och vi ber dig att du kommer med din helig ande och att du öppnar våra hjärtan. Herre, vi är helt beroende av din hjälp och din ledning för att få ett möte med dig. Och vi tackar dig för att du har lovat att höra våra böner för Jesus skull. Så vi ber frimodigt om det. I ditt namn. Amen. Att be eller att begära, att befalla eller att ta emot. Det finns olika sätt att närma sig Gud på. Och det finns många olika uppfattningar om hur vi bör närma oss Gud. Men det är inte alla vägar som gör rättvisa åt vem Gud är och hur han har visat sig för oss. Om jag ska försöka sammanfatta någonting av predikan redan i början, så skulle jag vilja framhålla att tro är att lita på Guds löfte och ord och att vänta sig allt gott från honom utan att kunna göra anspråk på Guds godhet. Att tro är alltså att lita på Guds löfte och ord och vänta sig allt gott från Gud utan att kunna göra anspråk på Guds godhet. Och jag tror det ska bli tydligt efterhand som vi dyker in i texten hur det här fungerar och vad vi kan få för hjälp av den här texten. Det är en spännande text. Jag antar att många av er, precis som jag, har hört den från barnens bibel och i söndagsskola och så vidare. Men den har en hel del att fundera över. Jag ska förklara texten och ha min predikan i tre delar. Det första handlar om att Naaman befaller, det andra om att Naaman blir arg och det tredje om att Naaman blir botad. Och de här kommer också säga någonting om tre olika sätt att närma sig Gud på. Först så behöver vi placera texten i sitt sammanhang. Vi befinner oss i Israel ungefär under 800-talet före Kristus. Kung David har regerat för kanske ett par hundra år sedan, 150-200 år sedan. Hans son Salomo har varit kung efter det. Efter Salomo så går allting ut för och riket delas i två. Och kvar är då Nordriket som det kallas, som heter Israel, och så har vi Sydriket som kallas för Juda, eftersom det är Judas stam som utgör Sydriket. Sydriket Juda har sin huvudstad i Jerusalem. Nordriket Israel kommer i alla fall efterhand att ha sin huvudstad i Samarien. Och här finns en ganska tydlig konflikt. Ni vet, när det blir bråk i familjer så kan det gå ganska djupt. Och det är ganska besvärligt. Och Israel är ju faktiskt i grunden en familj. Och här är det 11, om jag nu inte minns fel, av stammarna som har slagit sig loss från en juda. Och här är det bråk mellan de här två. I perioder ligger de i krig mot varandra. Ibland så får de en gemensam yttre fiende och då kan de gadda ihop sig för en tid. Men här finns en tydlig konflikt. Inte minst en konflikt i relationen till Gud. Hur man närmar sig Gud och i vilken mån man är trogen Gud. Juda är helt klart det bättre av de två rikena om man tänker på dels hur det fungerar men också i termer av hur man upprätthåller tron på Israels Gud. Från Juda har ju David kommit, han har varit kung där i Jerusalem och David har fått löfte om att det aldrig ska saknas en ättling till honom på Israels tron. Och han har även fått löfte om att en dag så ska det komma en son från Davids familj som ska bli kung över Israel, vars rike aldrig ska ta slut och som ska kalla Gud sin far och Gud ska kalla honom sin son. Här finns väldigt starka löften knutna till Davids familj och till Juda. Men vi befinner oss i en nedåtgående spiral. Och det märker du ganska tydligt om du skulle sätta dig och läsa kungaböckerna. Det börjar rätt så dåligt. Och sen blir det bara sämre. Och De heter kungaböckerna för vi får följa Israels kungars historia. Och det är ungefär 20 kungar i respektive rike som vi får följa kort tid eller en längre tid i kungaböckerna. Ungefär 20 i respektive rike. Och de utvärderas av författaren efter 3 olika kriterier. Det ena är om kungen leder Israel till att tillbe Israels gud. Alltså håller man det första budet. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det är så här tydligt utvärderingskriterium. Eller introducerar kungen andra gudar och annan religion i sitt folk. Det andra kriteriet, vad gör kungen med de avgudar som finns i landet? För det finns dåliga kungar som introducerar avgudadyrkan. Vad gör då nästa kung med de här avgudarna? Rensar han bort dem och försöker reformera eller låter han dem vara? Det är ett annat kriterium. Och det tredje kriteriet, är kungen trogen förbundet som Gud har slutit med sitt folk? Alltså söker kungen Guds ansikte, söker kungen Guds vilja, förstår kungen att han är beroende av Gud och tjänar folket. Och då är det så att i Nordriket så är samtliga kungar dåliga. Samtliga kungar är dåliga. Vissa är riktigt dåliga och andra är bara dåliga. I Sydriket så är det 8 av de som vi får möta här i alla fall som får tummen upp. Och 12 som inte håller måttet. Men här möter vi Naaman. Han är inte en del av vare sig Nord- eller Sydriket. Utan han är överbefälhavare eller kanske general hos den arameiska kungen. Och Aram var ett annat folk. Men de härstammade från Noa. Från Noas familj. Och Noas son Sem. Så det är liksom fortfarande en del skulle man kunna säga av familjen. Men det är före Abraham. Och det är liksom en större familj. Hur som helst. Det är ett annat folk och de ligger till och från i konflikt med varandra. Israel, Sydriket och Aramerna. Och det är lite intressant att vi helt plötsligt får möta att huvudpersonen i berättelsen plötsligt är någon utanför Israel. Och vi får en introduktion till honom. Vi får förstå att det här är en mäktig person. Det är så lite kryptiskt. Han hade stort inflytande hos sin herre eftersom det var genom honom som herren hade gjort arméerna segriga. Kanske använde Gud arméerna för att tillrättavisa eller för att försöka få sitt eget folk på bättre tankar. Och så står det i en sån kort mening men som säger så mycket i den första versen. Men han led av spetälska. Och det säger väl det mesta om den här mannens tillstånd. Det är lite samma sak som när man introduceras till Elisabet och Zacharias i Lukas 1. Och så står det att de är gudfruktiga människor, oförvitliga på alla sätt. Och så står det, och Elisabet, hans hustru, kunde inte få barn. En kort mening som sammanfattar liksom en hel livstragedi. Så är det här också. Men där finns en flicka från Israel som har blivit tillfångatagen. Hon har blivit kidnappad och nu så tjänar hon i hushållet hos den här mannen Naaman. Och hon verkar i uttryck för genuin omsorg om Naaman. Hon säger om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria. Hon vet att i hennes hemland, där finns det människor som är i kontakt, nära kontakt med Gud. Och skulle Naaman bara kunna komma dit, då skulle hans liv kunna få en vändning. Man kan fråga sig varför den här flickan bryr sig. Och det kan vi bara spekulera i. Men vi vet i alla fall att hennes lilla vittnesbörd får bli en vägvisare och ett pekfinger för Naaman bort från sitt eget folk till Israel. Han hör detta, Naaman. och bestämmer sig för att söka upp gudsmannen. Förfallet i Israel, för det är ju lite kryptiskt det här profeten i Samaria och senare så står det om gudsmannen. Förfallet i Israel är kopplat till just troheten. Alltså det går ut för ett land. Bibeln talar väldigt tydligt om det, ger oss den bilden. Att det går ut för ett folk och för ett land när de glömmer bort Gud. När de glömmer bort allt gott som Gud har gjort för dem. Hur han älskar dem, har befriat dem så många gånger. När de glömmer det och börjar dyrka andra gudar, då går det också ut för dem. Och när kärleken till Gud och närheten till Gud försvinner, då kommer så många andra problem efter. Kungen och prästen hade en viktig funktion i att påminna folket om deras relation till Gud. Men när det inte höll, när det inte fungerade, då sände Gud profeter. Och profeterna i Bibeln är inte några spåmän, det är inte några människor som ser in i framtiden i en kristallkula eller någonting liknande och säger så där kan det gå. Utan framför allt är de språkrör. Framför allt är de människor som får höra Guds ord och som talar ut det till människor, särskilt till de med makt och som har möjlighet att påverka och leda folket. Och profeterna uppmanar skarpt kungarna särskilt att vända om och börja ticka i de här boxarna som de utvärderades efter. Alltså att bara tillbe Gud, Israels Gud, att göra upp med avgudarna och att vara trogna förbundet. Elia och Elisa är de två mest framträdande profeterna och det är märkvärdiga personer. Läs berättelserna om dem. De är spännande och de är samtidigt märkvärdiga, för det är märkliga personer och det händer märkliga saker omkring dem. Kanske behövdes det just för att det var en brytningstid i Israel. Riket hade delats. Kanske fanns det fortfarande tid för folket att vända om och undvika den katastrof som efterhand kom. För om man ska gå händelserna i förväg så fortsatte spiralen att gå nedåt. Och det slutade ju med att Israel blev invaderat av Babylonien omkring 600-talet. Och folket fördes bort i exil. Profeterna varnar för vad som händer om man inte följer förbundet och håller sig till Gud. Naaman går till kungen. Han är väl en utpräglad maktmänniska, antar jag, som general som står nära kungen. Han går till kungen, han frågar, får jag lov att åka? Kungen säger, ja visst får du det. Här har du högtidsdräkter, här har du silver, här har du guld, här har du ett personligt rekommendationsbrev. Och Naaman åker till kungen i Israel. Och det kan vara inte så konstigt. Vi tänker att den som har makt, den som har inflytande, den som har någonting att säga till om, den ska väl också ha någonting att säga till om uppåt. Men han får inte riktigt den reaktionen som han kanske hade väntat sig. Kungen, han tar det som en krigsförklaring. Han blir indignerad. Om det är spelat eller om det är äkta, det vet jag inte. Jag antar att han faktiskt tar det som att Aram vill ha krig. Ska man ge kungen någonting positivt här så är det ju att han verkligen inser att han inte kan bota spetälska. Han vet om att Elisa finns. De har varit i kontakt med varandra tidigare, om jag inte minns fel. Men han tänker uppenbarligen inte på att skicka honom vidare till profeten Elisa. Och här kan vi stanna upp och fundera över hur vi reagerar i olika situationer i livet. Även om vi kanske har lärt oss att det inte går att befalla över Gud, så är det ändå så lätt att tänka att det går att på något vis köpslå med Gud. Om jag gör så här så kan du väl vara snäll, gode Gud, och göra så här. Jag har ju levt så här och så här, eller jag har ju gett upp det här eller vad det nu skulle kunna vara. Borde jag inte ha det här eller det här att förvänta mig? Vår samtid kämpar definitivt med det här. Tanken om att jag på något vis skulle kunna binda Gud, eller att jag skulle kunna, eller att Gud framförallt är min tjänare, det tror jag är någonting som sitter ganska djupt i oss. Vi är så självcentrerade att vi tänker att om Gud finns, så finns han för att ge mig en boost i livet. För att det ska gå bra för mig. För att jag ska känna mig stark, trygg, glad. Skulle Gud på något sätt få mig att må dåligt, så kan han ju inte finnas. För Gud skulle per definition inte göra någonting som får mig att må dåligt, eller hur? Och det där kan nog sippa in också i våra medvetanden. Och jag minns inte längre vem det var som sa det. Det var väl någon författare som sa någonting i stil med: det är väl klart att Gud förlåter mig. Att förlåta är ju hans jobb. Och det kanske säger någonting också om åtminstone hur vår samtid resonerar. Och kanske finns det någonting litet av det här också hos oss. Den andra delen handlar om hur Naaman går vidare. För Elisa får höra om att Naaman har kommit till kungen. Och han har fått höra att kungen har reagerat väldigt starkt. Kungen har rivit sönder sina kläder. Det är ett tecken på hans förkostelse eller hans upprördhet. Och Elisa säger till honom: varför har du rivit sönder dina kläder? Skicka dem till mig. Så Naaman åker till Elisa. Och det är ju en lite märklig scen. Här kommer Naaman med alla sina, med sina hästar och vagnar, med sitt silver och sitt guld och sina högtidsdräkter. Och Elisa ger åtminstone inte intryck av att ha varit en människa som var omgiven av särskilt mycket lyx. När man stannar utanför hans dörr, och så kommer en tjänare. Det är nästan som man skulle kunna tycka att det vore förelämpande. Men när man skickar ut en tjänare, så säger tjänaren till honom: gå och doppa dig 7 gånger i Jordan. Och då blir Naaman arg. Och han är väldigt mänsklig i sin reaktion. Jag tycker det är ganska roligt. För han är så mänsklig. Då gick Naaman därifrån i vredesmod och sa: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Naamans reaktion avslöjar ännu ett sätt som är närbesläktat med det förra, att förhålla sig till Gud. Och det har just med den här självcentreringen att göra. Gud finns till för min skull. Han ska göra det på mitt sätt. Gud är ett medel till min lycka och till min välgång. Och man kan se framför sig liksom hur Naaman har liksom föreställt sig att han ska få en privat audiens hos den här stora gudsmannen. Han ska liksom mumla ord och ska liksom röra sig här. Och ska det hända någonting, ser han framför sig. Och så är det bara en tjänare som kommer ut och säger till dem: gå och bada. Det är klart han blir irriterad. Han är dessutom en viktig person. Och även det kanske är någonting som vi kan känna igen i vår tid. Gud som ett medel. Aldrig en person med en egen vilja, med en egen agenda, med en egen plan som faktiskt skulle kunna gå stick i stäv med vår egen plan. Hur då skulle Gud vara då egentligen? Om han inte bekräftade mig. Det är rätt så utmanande. Det är rätt så svårt för många av oss, kanske även för oss, i alla fall känslomässigt, att förlika sig med en Gud som inte körlar oss, som inte bara sopar mattan, utan som verkligen låter oss få känna på att livet inte är så enkelt. De här problemen fanns även hos Paulus. Han skriver i 1 Timoteusbrevet till exempel om människor som strider och håller på för de menar att religionen ska löna sig. Alltså man ska kunna tjäna pengar på något sätt. Man ska kunna nå framgång. Man ska få en viss status, en viss position genom religionen. Och det kan vi väl fortfarande se. Ja, men religionen ska ge mig någonting. Hej! Och då är evangeliet så annorlunda. Så provocerande annorlunda. Vad sa egentligen Jesus när människor kom för att följa honom? Han sa till exempel i Lukas 9. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Det är rätt så besvärande. Det är en helt annan inställning till livet och till efterföljelsen än den som Norman åtminstone verkar gå med och som jag tror att många av oss åtminstone känner. Men vi har en kallelse, en kallelse från Gud att inte anpassa oss till den här världen. Att inte anpassa oss till den här världens sätt att tänka. Utan låta oss förvandlas i gemenskapen med Gud. Så att hans prioriteringar blir våra prioriteringar. Så att det han älskar blir det vi älskar. Naaman blir hållen kort, kanske för att lära sig att man inte kan köpa eller befalla eller besvärja Gud. Och så är det tjänarna som får säga det uppenbara till honom. Om du hade blivit ombedd att göra något svårt, då hade du ju gärna gjort det. Nu blir du ombedd att göra något enkelt. Varför skulle du inte göra det? Och kanske kan det vara så med oss också ibland. Vissa saker verkar för enkla. Och det kanske just därför blir de så svåra. Jag har hört om det så mycket, att tro till exempel, eller att lita på Gud, eller vad nu ska vara. Det är så enkelt, och samtidigt är det kanske just därför som det blir så svårt. Jag vill så gärna ha någonting konkret att hålla mig till, något så konkret att kunna mäta eller se eller ta på. Naaman ser uppenbarligen till det yttre, till vattnens kvalitet. Elisas bemötande och sådana saker. Men Gud ser till det inre. Han verkar i det fördolda. Och det leder oss till den tredje delen om hur Naaman blir botad. När Naaman till slut lyder rådet, när hans liksom motstånd har gått över, så prövar han om Elisas ord håller. Han gör som Elisa säger och då blir han botad. Och här är väl kärnan i vad det är att tro, att lita på Gud. Det är ingenting magiskt över det. Det är ingenting som är för några utvalda eliter. Inte någonting som är förbehållet de som har tillräckligt mycket tid eller makt eller pengar eller någonting annat. Utan det handlar om att lita på att Gud håller vad han lovar. I morgonens evangelium så läser vi om en pappa som är desperat för hans pojke är dödssjuk, och så kommer han till Jesus och säger: kom, min pojke håller på att dö. Och så säger Jesus, om jag inte minns fel: ni vill bara ha tecken. Skulle man ju kunna tycka att pappan borde bli arg som Naaman och säga: vadå, jag vill att min pojke ska bli frisk. Men han säger inte alls något sånt. Han säger bara: kom, snälla kom. Och då säger Jesus: gå. Och mannen litar på det. Han säger inte: du måste följa med. Han säger inte: du måste ge mig ett bevis. Utan han litar på Jesu ord. Han visar tro. Och där är det så fint att jämföra med ett barn. För vi är ju barn till Gud. Om du vill tillhöra Jesus så får du kalla dig Guds barn. Och då kan vi också jämföra med ett vanligt barn som vi har runt omkring oss. Vad innebär det egentligen för ett barn att tro på mamma eller pappa? Ja, det innebär ju inte att ha massa kunskap om mamma och pappa. Eller hur? Det handlar ju inte om att, alltså, tro på mamma och pappa handlar ju inte om att veta hur långa de är, vad de jobbar med eller när de är födda eller vad det nu skulle kunna vara. Det är inte det som innebär att tro på mamma och pappa. Att tro på mamma och pappa, det handlar om att lita på dem. Det handlar om att lita på vad de säger. Och hur växer egentligen barnets tillit? Ja, det växer inte av att de får göra massa övningar eller något sådant. Utan det växer av att de får se att mamma och pappas ord håller. Att mamma och pappa älskar dem. Att de står för vad de säger. Att de skyddar mig. Sådana saker får tilliten att växa. Och den tilliten växer ju automatiskt. Det är ju inte så att du behöver sitta ner liksom 2 gånger i veckan och prata med ditt barn. Nu ska du tänka här. Nu ska din tillit på till mamma och pappa växa. Då ska vi göra så här. Det gör du inte. Det är något som sker i vardagen. När du får pröva det här och märka att mamma och pappa håller. Och då är frågan. Om Gud är min far, har han gjort någonting för att visa att han är värd mitt förtroende? Han har nu gjort det. Framför allt genom Jesus. Gud har blivit människa. Tänk dig, den oskapade evige guden har blivit människa. Ett skrikande barn. För att lida och dö för din och min skull. Kan det bli tydligare än så att Guds avsikter är goda? Och han uppfyller där sina löften. Till exempel de han gav till David. Om att det aldrig skulle saknas en kung på Davids tron från hans familj, till exempel. Gud håller vad han lovar. Han har visat sin kärlek. Det är ju evangelium. När jag får höra det, då växer också tilliten och därmed tron. Det är därför som jag behöver höra om Guds kärlek till mig. Dagligen. Jag behöver höra evangeliet, för då växer tilliten. Hur ska jag egentligen kunna tro? Jo, genom att få höra, se och erfara att Gud älskar mig. Att han har köpt mig. Inte att han nödvändigtvis gör allt som jag vill. Och alltid boostar mig. Men att han älskar mig och har köpt mig med sitt liv. När man svarar på att ha blivit botad. Man säger att det finns bara en Gud. Nu vet jag att det bara finns en Gud. Och det är Israels Gud. Han vill ändå betala, om det är för att han är tacksam eller för att han fortfarande tror att han liksom är skyldig Gud någonting. Pengar, det vet vi inte. Han vill i alla fall ta med sig jord, för han vill bara tillbe Israels Gud. Och där verkar det ju faktiskt ha hänt någonting med honom. Där verkar det ha hänt någonting. Har det verkligen gått till hjärtat och blivit en livsomvälvande förvandling? Det vet vi inte riktigt. Han lägger in en brasklapp att kanske måste jag falla på knä tillsammans med kungen och tillbe en annan gud. Men det här, den här berättelsen har nog flera viktiga syften. Men ett av dem är nog att visa för oss att budskapet om Israels gud, det når även bortanför Israel. Och det var ju en viktig kallelse som Israel hade. Att peka bortom sig själva till Gud och vara ett ljus på det viset för de andra folken. Det som Naaman var med om skapade inte en bestående förändring i hans folk eller Israels eller Judas folk. Men det som Jesus har gjort, det skapar förutsättningar för en bestående förvandling. Genom dopets vatten renas vi, inte till det yttre utan till det inre. Vi blir nya människor. Inte för att det sker något magiskt med vattnet, utan för att Guds ord lovar att den som döps i Jesu namn blir Guds barn, förlåten för alla sina synder och en del i Guds familj. Och då är ju frågan, vilken är din och min respons? Hur svarar vi på det Gud har gjort? Sedan finns det såklart många olika andra aspekter man skulle kunna ta upp på ämnet. Hur ska jag kunna tro? Det kan ju handla om intellektuella frågor eller känslomässiga tvivel, eller det kan ha att göra med att man inte kommer in i en gemenskap och så vidare som drabbar tron. Det har jag inte tagit upp ikväll, och det kanske man behöver bemöta på lite andra sätt. Men det får man då att söka svar på. Prata med människor, söka på olika platser. Men det jag särskilt vill skicka med som avslutning är att tron inte är en egenskap, eller det är inte en muskel som man tränar och får liksom ett resultat genom att göra ett visst antal övningar, utan det är någonting som växer i gemenskapen med Jesus. Det är någonting som växer när jag får se och förstå att han älskar mig och har köpt mig. Låt oss be. Tack kära gode Gud för din kärlek till oss, och vi ber dig om hjälp att lita på dig och tro på dig. Du vet allt som kan stå i vägen. Du vet alla de hinder som vi kan ställa upp, som människor kan ställa upp och som tillvaron kan skapa för oss. Men vi ber dig att du visar oss vem du är, att du visar oss din kärlek och att du hjälper oss. Tro på dig och lita på dig. I Jesu namn. Amen.